Du lyssnar på Falskt spel, den fjärde delen i serien om Klara Wahl av Nathalie Norman. Inläst av mig, Kajsa Linderholm. Kapitel 1. Haugesund den 9 februari 1919. Staden kokade av upphetsning. Fiskebåtarna la till och sillen lossades under mycket skratt och rop innan fiskarna gav sig ut till fångstplatserna igen. Klara betraktade kvinnorna som stått och väntat. Alla var klädda likadant. Oljebyxa, tjock ylletröja och sjalett. De bar tjocka handskar och var och en av dem höll en kniv i handen. Det spelade uppenbarligen ingen roll att det var söndag. Klara stod stilla och betraktade skådespelet framför sig. Kvinnorna fattade tag i den hala sillen, skar upp den, tog ut inälvor och fenor och slängde den i en av tunnorna. En flicka stod beredd och med jämna mellanrum strödde hon grovt salt över fisken. Det hela gick så snabbt och effektivt att Klara blev orolig för att någon skulle skära av sig fingrarna utan att märka det. Äntligen förstod hon varför man sa att Haugesund byggdes på sillben. Hon kunde inte undgå att bli smittad av entusiasmen som rådde på kajen. Människor arbetade från tidig morgon till långt in på nätterna eftersom tiden var knapp. Varenda sill hade ett värde i pengar och nådde den som slog av på takten. Sillen var bara här i några veckor innan den försvann igen. På kajen stod folk om möjligt ännu mer tätt sammanpackade än innan sillen kom och luften formligen vibrerade av hektisk aktivitet. Det föll snöblandat regn, men det hindrade inte affärerna från att blomstra då det hela tiden anlände nya fiskebåtar. Klara tittade på när sillen lossades i stora behållare. Människorna på kajen stod redo. Fiskarna rensades och las i fisklådor så snabbt att man bara hann skymta den blänkande silverfärgen. Det luktade av fisk och hav, kära och svettiga kroppar. Storleken på fiskebåtarna varierade från de största med minst 6-7 fiskare ombord till de minsta med plats för knappt en enda man. Varför är det nästan ingen av båtarna som har styrhytt? Frågade hon. Fiskarna måste ju vara ständigt utsatta för väder och vind på sådana fartyg. Det var inte konstigt att folk kom till sjukhuset med köldskador och hosta, tänkte hon. Magla sneglade upp på henne. Har ni aldrig sett fiskebåtar förut, doktor Wahl? Inga som dessa, svarade Klara. Det är inte så många fiskebåtar på Themsen. Magla tittade osäkert på henne. Var ligger Themsen? Det är en stor flod i London, förklarade Klara. Hon nickade i riktning mot båtarna. Var är din pappas båt? Tidigt samma morgon hade det kommit ett bud som lämnat ett meddelande till Magla. Sjuksystern hade kommit springande direkt. En av fiskarna som arbetade för hennes pappa hade blivit sjuk. Klara hade tagit tillfället i akt att besöka hamnen för att se vad allt ståhej handlade om. Hon njöt av den friska, kristallklara luften och den skarpa vinden mot ansiktet. Sjuksystern såg ut att vara i sitt rätta element. Hon vinkade till flickorna som stod och rensade fisk och hon skojade med saltarna som fyllde fisklådorna med salt, la ner fisken och öste salt över den igen. Isasill, förklarade Magla. Färsk sill tål transporten bättre när man saltar den så här. Klara hörde en fiskare som förhandlade om priset på stapplande tyska. Hon kände det välbekanta stinget som hon hade känt varje gång en tysk soldat kom till fältsjukhuset. Men hon tog sig snabbt samman. Tyskarna var inte fiender längre. Nu var det fred och hon behövde aldrig mer frukta de tyska soldaterna. Vem köper sillen? Klara betraktade alla lådor som stod staplade överallt. Magla pekade på en plats där folk höll på att lägga fisken i tunnor. De säljs till ryssar och tyskar, även om min pappa säger att ryssarna inte vill ha sill nu när de har blivit kommunister. Varför vet jag inte. Pappa sa att engelsmännen köpte upp all sill i fjol för att hindra tyskarna från att få tag på den. Verkligen? Klara klev försiktigt över vad som såg ut som fisk i nälvor. Det förvånade henne att hon tyckte att det var äckligt. Hon var ju trots allt läkare. Ja, jag kan inte detaljerna, sa Magla. Sån här mat skulle de ha behövt i Frankrike.